God förmiddag. Känner ni att det är en god förmiddag? Bra, för det är det. Först av allt vill jag tacka för den gåva som ni har gett. Och jag är övertygad om att Gud kommer att välsigna er. Sen vill jag ge er lite goda nyheter. Vi hade en... Det är en höstupptakt på Kungsmarken igår och två stycken valde att lämna sina liv till Jesus. Det är ett glädjebud, mina vänner. Och vi tror att vi ska få se mer. Därför att Gud vill göra någonting nytt. Det finns ingenting som påverkar oss så mycket som ord. Ordet kan såra, men ordet kan också uppmuntra. Ord kan missuppfattas. Ord kan användas till att manipulera. Våra politiker är så duktiga med att använda ordet för att lova, även om de ofta lovar sånt som de inte kan hålla. Ord används i argumentationer. Och vi har nyligen fått vara med om att läsa i media hur man går in i ett ordkrig mellan två stycken presidenter, en i USA och en i Nordkorea. Man varnar varandra, man försöker bygga upp en spänning med ord. Ordet kan också uppfattas olika beroende på vilken attityd vi har till ordet. Ord kan påverka. Men det finns ett ord som skapar liv, och det är Guds ord. Det finns bara det som skapar liv. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du är här just nu. Du som är kungars kung och herrars herre. Du finns här mitt ibland oss och du vill tala till oss, tala till våra hjärtan och låta oss beröras av din helige ande. Jag ber om öppna hjärtan och jag ber om ett ord, Jesus, till var och en av oss som gör att vi uppmuntras och förstår vilket liv det är i ditt eget ord. När det får befruktas med ande så skapar det en kraft i oss som gör att vi kan göra det som är omöjligt. Som gör att vi kan få uppleva helande, frälsning, befrielse. Och jag tackar dig för vad du vill bara beröra oss idag med din ande. På djupet av våra hjärtan så vill du göra någonting i våra liv som vi kan bära med oss. Jag ber, Herre, att du låter min mun tala dina ord. Smörj mig med din ande. Och låt anden få skapa liv i oss idag, Jesus. Jag ber i Jesu namn. Amen. Ska vi börja läsa ifrån Apostlagärningarna 2, vers 37-40. När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva och löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla de som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De tog emot ordet och lät döpa sig. De fick liv. Men vad var det då för ord de tog emot? Ja, det var ju Petrus som hade predikat, så det måste ju vara hans ord som hade gjort någonting med dem. 3000 människor frälsta på en gång. Han måste ju ha haft en enormt pedagogiskt extraordinär predikan som var så perfekt gjord, eftersom så många kunde drabbas av ordet och ta emot honom i sitt hjärta. Men vad hade han egentligen för förutsättningar? Hade han hunnit förbereda en predikan? Ja, både och. För när anden faller på pingstdagen så var han ju innan dess en rädd människa som knappt vågade träda fram, för han hade misslyckats så många gånger. Men samtidigt så hade han ju varit med Jesus under 3 års tid och förberetts för ett uppdrag. Han hade inga högtalare. Hur kan man då nå 3000 människor? Jag behöver ju högtalare, ja, nästan högtalare. Det är enklare så om jag har högtalare idag. Jag hade nog klarat av det ändå. Men han nådde mer än 3000 människor. Hur var det möjligt? Och han som hade misslyckats ett antal gånger, förnekat Jesus. Varför var det en självklarhet att han skulle predika? Hade han hunnit fråga de andra om det var okej? Men han kände Guds maning. Han kände att jag måste ta ledningen. Och så träder han fram. Och så börjar han tala. Inte egna ord. Utan ord inspirerade av den helige ande. Han börjar med att gå tillbaka till profeterna. Och tala om att profeterna har sagt det här som nu har hänt. Och så använder han Guds ordet och påminner människorna om vem Jesus är genom den helige ande. Hebreerbrevet, jag citerar rätt här nu. Hebreerbrevet 3:8 säger att Guds ord är levande och verksamt. Det var ett levande och verksamt ord som Petrus predikade på pingstdagen. Ett levande och verksamt ord som blev befruktat av den helige ande, som kunde nå in i människornas hjärtan så att de kunde respondera och säga: vi känner ett stygn i vårt hjärta. Vad ska vi göra? Ta emot Jesus, säger Petrus. Och de gör det. De låter döpa sig. Och så ökas församlingen den dagen med 3000 människor. Wow! Längtar inte ni efter att få hålla en sån predikan? Det gör jag. Med stora mängder samlade. Och man bara känner hur andens smörjelse finns där. Och man bara får tala ut ordet. Och så kommer människor att ta emot. Därför att det finns ande och liv. Det är ett ord som är levande och verksamt. Det är inte mina ord, det är Guds ord. Låt mig ge några tankar på vad jag tror är viktigt för oss. För att vi ska kunna ta emot ordet. För att vi ska kunna förstå vad ordet verkligen innebär för oss. För det första, Guds ord är levande och verksamt då det faller i god jord. Ska vi läsa några versar från Matteus kapitel 13 och vers 18-23. Där Jesus förklarar liknelsen om såningsmannen. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, så kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Och det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord, det är den som hör ordet och förstår och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. När Petrus predikade så högg det till hjärtat på människor. Därför att ordet hade landat i god jord i deras hjärtan. Var landar ordet hos dig och mig? Finns det hinder i våra liv som gör att ordet inte kan landa i den goda jorden? Är marken stenig? Eller finns det tistlar som har växt upp i jorden som vill kväva ordet? Därför att det finns så mycket annat som vi tänker på. Av världsliga tankar. Så mycket annat som vill ta vår tid. Så mycket annat som vill göra att vi vänder oss bort ifrån Gud istället för att vända oss till Gud. Vad landar ordet i ditt och mitt hjärta? Är jorden förberedd i våra hjärtan så att ordet kan landa och börja bära frukt? Eller är det någonting som hindrar ordet? Den helige ande är sänd till oss som en hjälpare. Och den helige ande vill hjälpa oss att förstå ordet. I Efeserbrevet kapitel 3. I vers 18-19 så står det angående det ord som föll vid vägkanten. Att vi inte förstår det. Men det står att vi ska förstå Guds fullhet. Bredden och vidden och djupet. När han uppenbarar Kristus i våra hjärtan. Den helige ande vill hjälpa oss att förstå ordet. Så att det inte bara blir att det sås vid vägkanten i våra liv. Och det som sås bland stenarna. Då går vi till vers 16 och 17. För där står att Gud vill ge oss kraft så att han blir rotad i våra hjärtan med kärlek. Den helige ande vill hjälpa. Och när de världsliga tankarna kommer. När det är precis som tistlar växer upp och kväver ordet. Då har vi ett löfte i Hebreerbrevet 12:2 där det säger att fäst blicken på Jesus. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. För när vi fäster blicken på honom. Då kan ordet landa. Då kan ordet börja bära frukt 30-falt, 60-falt, 100-falt i våra liv. Och då kan vi stå där inför människoskarorna. Och så kan vi bara predika ordet fött av ande i våra liv. När vi låter Gud ta bort hindren. Då landar ordet i den goda jorden. I våra liv. För det andra. Guds ord är levande och verksam. Därför att det är ett ord att lita på. I Lukas 5, vers 1-7 så kan vi läsa om Petrus. När Jesus kommer gående. Petrus och hans kompisar har varit ute och fiskat hela natten. Och den här gången har de inte fått någonting. Och Jesus, han behöver låna båten för han ska predika till massorna. Han tror att han vet att åker jag ut en liten bit på sjön så är det, når jag dem bättre. Och efter att han har hållit sin predikan så säger han till Petrus. Åk ut igen. Och kasta ut näten där. Och Petrus vet att där ska man absolut inte kasta ut näten. Men han säger, därför att du säger det så ska jag göra det. Han gör det Och de får så mycket fisk så de måste kalla till sig andra båtar för att kunna ta hand om fångsten. Det var ett ord att lita på därför att det var Jesu ord. Det var inte något människoord utan det var Jesu ord. Och det ordet är ett ord att lita på. Abraham. Ni som vill följa med eller läsa efter kan läsa i första Mosebok kapitel 15 till 21. Hur Gud talar till Abraham. Han vill skapa ett förbund med honom. Och Abraham är lite, men Gud, varför ska du skapa ett förbund med mig? Jag har ju ingen avkomling som kan ta över och driva min släkt vidare. En tjänsteson kommer att bli min arvinge. Nej, säger Gud. Jag ska ge dig en son. Titta upp mot stjärnorna och räkna dem. Så stor ska din avkomma bli. Och Abraham tror Gud om detta. Men Sara, hans fru, har lite svårare att tro. Så när ingenting händer så säger hon till Abraham, ta min tjänstekvinna till hustru också. Och så att du kan skaffa ett barn med henne. För att ja, det kommer inte att hända med mig. Men så kommer Gud igen och talar till Abraham och säger, jag vill ge dig löftessonen. Du skulle inte ha den med tjänstekvinnan Hagar. Du ska ha den med Sara. Och så får han sin son Isak när han är 100 år. Sara 91. Och det låter ju fantastiskt. Men så kommer Gud, Abraham, ta med dig Isak. Gå upp på berget och offra honom till mig. Men hallå Gud, du har ju lovat mig att han ska ta över. Du har ju sagt att jag ska titta på stjärnorna. Men Abraham, han lyder Gud. Men så säger han någonting. I första Mosebok 22:5 så säger han, vi går bort för att offra, sedan kommer vi tillbaka. Han säger inte jag går bort, han säger vi. Därför att han har sån tilltro till Gud. Det Gud har sagt, det är ett ord att lita på. Och när han precis ska offra Isak så säger Gud stopp. Stopp, jag vet att du har mig kär nu. Så visar han honom en bagge som man kan ta istället och uträtta offret. Ett ord. Ett ord att lita på. Guds ord, Guds levande ord är ett ord som vi kan lita på. Att det alltid håller. Det fanns en hednisk officer. Vi kan läsa om i Matteus kapitel 8, vers 5-13. Och vi läser texten. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom, Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom, jag kommer och botar honom. Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till den som följde honom. Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför och där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus, gå, som du trott ska det ske dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. En officer, han är van att göra saker som tilldelas. Han är van med att man säger saker och så görs det saker. Och han känner att det är inte nödvändigt för Jesus att komma in i mitt hus. Han har förmodligen hört om vad Jesus har gjort. Så han förstår att det räcker med ett ord. Säg bara ett ord. Och kanske finns du här idag som behöver höra just det ordet. Du får ropa till Jesus och säga, säg bara ett ord Jesus. Jag behöver det in i min situation idag. Säg bara ett ord. Guds ord är ett ord att lita på. Ett levande, verksamt ord som vi kan lita på och håller. Därför när vi läser Guds ord och ser löftena så vet vi att det här det är någonting som vi kan lita på idag. För Gud, Jesus, han har ett ord till frälsning till människor. Han har ett ord om helande till människor. Han har ett ord om befrielse till människor. Hans ord är ett levande ord som är värt att lita på. För det tredje, Guds ord är levande och verksamt då det förkunnas i ande och kraft. Petrus står där på pingstdagen precis uppfylld av den helige ande. Och det var en sån mättnad av ande, för det var ju åska och dunder. Det var ju wow! Utan kraften i den helige ande så hade han inte kunnat stå där och predika. Ordet i sig är ju bara bokstäver. Men när det befruktas av den helige ande så blir det ord som är levande och verksamma. Paulus säger i första Korinthierbrevet 2, vers 1-4 så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. För eran tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vi har mycket kunskap idag om så många saker. Och ibland så kanske det till och med är så att vi tror att våran kunskap i sig själv kan få människor att förändras. Men ord i sig kan inte frälsa. Men ord befruktade med den helige ande kan förändra människors liv. Nikodemus, den lärde farisén, Israels lärare. Jag tror att han kunde lagen och profeterna, den tidens bibel, på sina fem fingrar. Du kunde förmodligen ringa honom mitt i natten och fråga om det stället eller det stället. Men när han möter Jesus så är Jesus ganska tuff mot honom. För han säger, du måste ju bli född på nytt, Nikodemus. Vad menar du, säger Nikodemus. Och då säger Jesus, är du Israels lärare? Och begriper inte det. Du måste födas av ande. Det räcker inte att du är expert på lagen och profeterna. Det är ju Guds ord. Men utan ande så blir det bara döda bokstäver. Och döda bokstäver kan inte uppenbara vem Jesus är. Utan det måste till ande och liv. När Petrus och Johannes blir anklagade för att ha rest upp en lam man vid sköna porten. Så står det att Petrus uppfylldes av ande och så började han att tala ett försvarstal. Och när han var färdig så säger man, oj, är inte han bara en vanlig människa? Därför att det fanns ande och liv i det han sa. Orden blev befruktade med ande. Och när orden blir befruktade med ande så skapas liv. Det perfekta talet utan ande, det finns inte. Om du har en bil med dåligt batteri så hjälper det ju inte att tvätta bilen. Den blir ju väldigt fin på utsidan. Men när du sätter dig i bilen efteråt och försöker starta så kommer den fortfarande inte att starta därför att batteriet är dåligt. Och då kanske du tänker, ja men det räckte inte med att tvätta den, jag tar och vaxar den också. Så kanske den startar, men det kommer inte att hjälpa därför att batteriet är fortfarande urladdat. Det behövs kraft i batteriet för att vrida om startmotorn i din bil. På samma sätt behövs det kraft när vi talar Guds ord så att ordet blir levande och andefyllt. Fött av ande, befruktat av ande. Då kommer ordet att landa i människors hjärtan. Då kommer ordet att landa i ditt och mitt hjärta. Och börja bära frukt. 100-falt, 60-falt, 30-falt. Ett ord som är befruktat av ande. Ett ord som förkunnas i ande och kraft. Kommer att ha en genomslagskraft. Därför att det finns liv. Och då blir ordet verksamt. För det fjärde. Guds ord är levande och verksamt även om det verkar tyst. Kvinnan som kommer till Jesus, den kananeiska kvinnan i Matteus 15, vers 22-28. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade, Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt, men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom, skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Kan ni tänka er in i hennes situation? Hon är desperat efter hjälp. Hennes dotter är svårt sjuk. Hon har hört talas om att det finns en som heter Jesus som kan bota sjuka. Så hon försöker närma sig Jesus och säger hon, Herre, hjälp mig. Jag har en dotter som är sjuk. Och Jesus är tyst. Har ni varit med om det någon gång? Att ni har desperat ropat, Jesus, hjälp mig. Så hör ni ingenting. Så är det bara tyst. Det är lite svårt att förstå att Jesus behandlar kvinnan på det här sättet. Men han skulle ju första hand gå till dem som bodde i Israel. Men kvinnan ger inte upp. Hon fortsätter att gå efter Jesus och ropa: Jesus, hjälp mig. Så lärjungarna, de börjar bli irriterade. Jesus, skicka iväg henne. Fanns inte mycket till empati där inte. Och då gör Jesus nästa sak som borde ha gjort kvinnan ännu mer nedslagen. Han talar till lärjungarna. Han talar inte till kvinnan. Jag måste i första hand gå till Israel. Jag har inte sänd till att gå till det där området. Säger han till lärjungarna. Men kvinnan, hon ger fortfarande inte upp. Utan hon kommer och så kastar hon sig ner framför Jesu fötter. Herre, hjälp mig. Och så får hon ögonkontakt. Hon får uppmärksamhet. Men säger Jesus: jag kan ju inte låta dig få det barnen ska ha. Jag kan ju inte låta hundarna få det barnen ska ha. Hundarna. Ingen trevlig tilltalan. Men hon är så envis och så snabb i sitt tanke som säger: nej, men hundarna äter ju smulorna från herrarnas bord. Ge mig åtminstone en liten smula. Och då säger Jesus: du har en stark tro. Gå, din dotter är botad. Ibland kan det vara tyst. Och vi förstår inte varför. Men jag vill bara uppmuntra dig och säga: ge inte upp. Om du inte får ett tilltal ifrån Jesus direkt, så ge inte upp. Därför att hans ord är levande och verksamt, även om det är tyst. Och är du tillräckligt ihärdig, så kommer han att lyssna. Du kommer att få uppmärksamhet. Och du kan tala om ditt behov för Jesus. Och han kommer att svara dig. Därför att Guds ord är levande och verksamt. Hur förhåller vi oss till det levande ordet? Vad betyder det levande, verksamma ordet för dig och för mig? Har vi öppnat upp våra hjärtan så att det får landa i god jord? Har vi förstått vilken kraft det finns i ordet och att vi kan lita på ordet? Har vi låtit det bli befruktat av ande och liv? Eller är det bara bokstäver som vi läser och tycker det var väl bra? Är vi desperata tillräckligt i våra liv efter ordet, så att vi ihärdigt som den här kvinnan kan söka ordet och låta ordet träffa den goda jorden i vårt hjärta? Det är frågan som Gud ställer till oss idag. Men han har gett oss den helige ande för att vi ska uppenbaras i vårt hjärta vem Gud verkligen är. Att det finns ett levande och verksamt ord som kan förändra våra liv så vi bär frukt. Amen. Jesus, tack att du är här med din ande. Tack att du är här med din ande för att befrukta det ord som du har gett oss. Så att det verkligen blir ett levande och verksamt ord som får landa i en god jordmån i våra hjärtan. Tack att du vill uppmuntra oss med dina ord. Tack att du vill låta oss förstå att ditt ord är ett ord att lita på. Även när du inte svarar tydligt direkt så vet vi att du finns där. Och vi kan lita på att du kommer att ge oss ett ord. Säg bara ett ord, Jesus. Säg bara ett ord. Ett levande och verksamt ord in i våra liv. Uppfyll oss med ande. Låt ditt ord vara andemättat. In i våra liv. Jag tackar dig för att du har berört oss idag. Jag tackar dig för att din helige ande har berört oss idag, Jesus. Du är här. Helige ande, du är här.